Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Här är Test Bonanza. Extra nördigt avsnitt av Bilägares podcast där vi presenterar resultaten från undanmanöverprovet vid världens största biltest, Tandis-testet. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 323 av Vid Bilägares podcast. Och idag så står älgtest på schemat. Jan-Erik Berggren, förare nummer ett. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack, tack.
Du har överlevt dagen.
Idag också, i år också. Det var en jättekul dag.
Ja. Var det någon stor överraskning tycker du?
Ja, överraskningen var kanske att det var många som hamnade på ungefär samma nivå, skulle jag säga. Och sen visste vi väl vilken som skulle gå mindre bra och vi hade väl någon aning om vilken som skulle gå riktigt bra.
Carl-Johan Leiland, Dagens Industri, du skötte protokollet.
Ja, precis. Det är som vanligt min uppgift.
Var det någonting som du fastnade för där?
Ja, det är ju så bra. Vi är ju så moderna så att vi delar ju anteckningar. Dina anteckningar från bilen dyker ju upp rakt i min dator. Och det var ju ganska roligt när jag fick ett och så stod det bara läskigt.
Ja, Anders, du tittade lite utifrån på det här.
Ja, jag såg nog den där som var läskig. Det var väl Bronkon i så här som var läskig. Ja, det finns på vårt Instagram.
Det var intressant. Ja.
Tommy biktar sig.
Nu ska vi se. Jag håller på att leta här i min telefon för jag tänkte ta upp listan på de bilar som vi körde. Och sen tänkte jag att vi betar väl av dem, eller hur? Och prata lite om hur de presterade idag. Är det någon speciell ordning ni tycker vi ska göra det här i?
Vi körde ju en liten oordning för ordningens skull. Nej, men vi brukar ju börja storleksmässigt, köra små bilar först. Men i år fanns det ju behov av att köra undan några bilar som var eftertraktade. Så vi började ju med några stora bilar, med Nio till exempel.
Men innan vi går dit så ska vi ta och gå igenom det här en gång till. Älgtest, vad är det för någonting?
Ja, vi försöker ju simulera ett hinder på vägen i form av en älg kanske. I år hade vi en liten familj, Svensson, som stod vid sidan.
Krockdocker från Volvo.
Ja, som skulle simulera att det var någonting som händer som är på väg ut på vägen. Och det man gör då är att man släpper gasen, styr över i vänsterfil och så styr man tillbaks för att inte krocka.
Och de här krockdockerna, de är ju därför att tillverkare har hävdat att det behövs något hinder. Väger,
ja, det började egentligen med Ford Mach-E som vi var riktigt dålig i det här testet och deras projektledare var här och vi pratade om det och han sa att många nya bilar har ju kameror som hjälper till att visa bilen att det är någonting som är fel och ser då inte kameran att det är något hinder på vägen fast vi börjar svänga som om det vore hinder så uppträder inte bilen på riktigt.
Anders Helgesson, du uttryckte tvivel på denna teori igår.
Ja, vad då skulle bilen vara? Nej, men det är ju inget hinder här. Jag fortsätter rakt fram. Men bilen skulle alltid göra vad föraren vill att bilen ska göra. Det är klart att viss styrutväxling och kanske servoverkan sånt kan justeras något. Men det här handlar ju om fraktionen av en sekund egentligen. Eller ett par sekunder så är man över. Jag undrar om systemen är så snabba. Märkte du någonting?
Nej, det var ingen bil som gjorde något speciellt bara för att det stod en familj i höger kant
jag
på vägen.
Jag trodde att de skulle bromsa eller någonting i alla fall, men
ingen gjorde någonting.
Vi märkte ingen autobroms.
Jag kan säga att vi har ju haft bilar när vi har åkt på våra slingor här. Det har varit rätt mycket vägarbeten och några har ju verkligen reagerat på att ha stått vägkoner ute och varnat ganska tidigt. en sån bil skulle möjligtvis kunna reagera för det här. Mm.
Ja, men vi såg ingenting.
Nej, ingen reaktion alls som hade med det att göra.
Ja, så vi i alla fall tog de här bilarna och så körde vi ut och gjorde den här undanmanövern med fullpackade bilar.
Ja, inte viktmässigt utan personer. Alltså är det femsitsig bil kör man fem personer, är det sjusitsig kör man sju.
Av logistiska skäl. Vi skulle vi egentligen ladda upp med sandsäckar och sånt där, men vi hinner inte riktigt med det.
Och tidigare år har vi alltid haft någon som tar fyra personer, men det hade vi inte i år, utan nu var det fem personer eller sju.
Överlag så är det ju större bilar i år, Karl-Johan, än vad det brukar vara. Det finns inga småbilar, inga billiga bilar.
Nej, jag hoppas de kommer nästa år. För det slår igen direkt när man går in på parkeringen. Att det är ganska stort och kantigt på många håll och också tungt och ganska dyrt.
Ja. Och en av de här nya, stora, dyra som var med då, och en av de första som vi började att köra i det här var ju då SUVen från Nio, EL6. Anders, du har läst på lite om den där bilen. Berätta vad det är för något.
Det är ju deras upphöjda version av ET5 då, som jag tror vi pratade om i gårdagens podd. Så att det är ju en större mellanklass SUV. Jag skulle säga att konkurrenten är väl en Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5. Den har fyrhjulsdrift förstås, och den har inte luftfjädring som en del andra utav de här nio bilarna har, men den har faktiskt adaptiv fjädring. Vi diskuterade den i gårdagens podd och jag kan då konstatera att den har tre inställningsmöjligheter för sina stötdämpare, och det vi körde idag var i komfortläget, och det är standardläget där bilen alltid startar. Mm.
Och det är så vi gör också, Jan-Erik, vi kör ju standard.
Vi försöker köra så standard som möjligt och inga sportlägen och inget sånt.
Ja, och hur gick det då för Nio i vårt undanmanöverprov?
Jag skulle säga att överlag så tyckte jag att Nio-bilarna gick ganska bra och ganska säkert. Och den här krängde inte så mycket, fast den var ganska hög och tung och stor. Så. Det vanliga tricket är ju att ESP går in och bromsar bilen när det går för fort och försöker ta den igenom banan. Den här klarade ju 75 km i timme, vilket ju är bra, skulle visa sig. Det visste vi inte då, men sen hinner den inte med helt enkelt. Den hinner inte bromsa upp tillräckligt mycket för att den ska ta sig igenom i högre hastighet, men det är ju bra. 75 är bra.
Men det är ju intressant också med de här SUVarna nu då, som är elbilar, att de har ju så mycket vikt i botten, Karl-Johan.
Ja, tidigare har man ju alltid tyckt att det har högbyggda bilarna, att de har svajat och gungat ganska mycket. Men nu har man ju en 6, 7, 800 kilo batteri där i botten. Så att, det har ju faktiskt ändrat sig lite.
Och sen just den här EL6an gick ju inte på ett elbilsdäck i den bemärkelsen att det var en rulloptimerat. Den gick ju på ett par Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3-däck, och de har ju ganska bra grepp. Så att det kan ju också hjälpa den genom manövern. Hur gick de andra nio bilarna?
Ja, men de hade ju liknande uppträdande. Det var ju en ET5 där som hade lite skum styrning. Den var nästan lite för snabb.
Och du menar att det var väldigt stor skillnad på den och den andra ET5? Alltså,
ET5 körde vi då som sedan och som touring, alltså kombi. Och det var ju skillnad på dem. Och är det för snabb styrning så tappar man grepp, eller också ska ESP gå in då. Den ska upptäckas tidigare att man tappar grepp, så att säga. Men den var lite svårkörd på det sättet, för man hamnade liksom för långt bort från mittlinjen.
Mm. Vi funderade ett tag på om det kunde vara något fel, men sen så såg vi också att det är olika däck på dem. Hur stor roll
kan det spela? Ja, det var Michelin E Primacy på touringen och då ett riktigt Pirelli PC då, som är ett bra däck. Bra, ska vara bra fäste.
Men jag kan tänka mig att det också gör styrningen snabbare då? Eller att den reagerar snabbare på styret?
Ja, precis. Att den stack iväg ganska rejält. Det ska ju vara skillnad på de däcken. Mm. Jag vet inte varför de är olika.
Nej, det vet inte jag heller. Vet du, Anders?
För det är ingen vikt.
Nej, jag vet inte. Nu ska jag kasta Gustav som var här, går under bussen lite grann. Vi har haft andra tillverkare som har varit här för något år sedan. Och de bilarna kom på ett par Michelin Pilot Sport 4 S-däck. Och sen när vi fick ut en sån bil för provkörning hemma vid, då hade den inte samma typ av däck. Så jag kan tänka mig att de kanske då optimerade lite.
Åh!
Eller så var det bara så att just den här dagen så var det slut på fabriken med det andra däcket.
Fast det intressanta här nu var ju att vi tyckte att det gick bättre för touringen som hade
ett och så sämre, ja, på pappret sämre däck.
Lättrullande däck än de som, den som hade den bästa däcken. Ja, i början där nu då så körde vi också en spännande bil. Fisker Ocean har vi ju hört mycket om. Karl-Johan, berätta, vad är Fisker Ocean för något?
Den är inte färdig. Men det är ju då, Henrik Fisker är ju tillbaka. Den danska bildesignen som ju har gjort mycket fint åt BMW och många andra. Nu är jag tillbaka under nytt eget varumärke och äntligen är den här bilen här efter några års förseningar. Och jag tycker att designen är cool och det finns många roliga lösningar i den. Det här California-mode är ganska kul, att man liksom med en knapptryckning fäller ner alla glasrutor, även bagageluckans. Men så har det också sina brister i interiört bland annat, och inte minst när det gäller mjukvaran som jag tycker krånglar lite grann.
Mm, det blev ju ett intressant slut på undanmanöverprovet, men Jan-Erik, du kan väl berätta om hur det började i alla fall. Hur gick det för den?
Ja, den hade ju energiåtervinning, ska jag säga. Alltså regen,
som det säger. Regenerering.
Ja, det är svårt att säga.
Säg det efter ett glas vin.
Bromskraft.
Vilket ju alla, är inte dags, jag måste bara
vilket alla elbilar har i någon form.
Coca-Cola.
Ja, många elbilar har ju, alla elbilar har ju någon form av energiåtervinning, alltså en kraftig motorbroms. Och det kan man ju då ibland ställa på olika nivåer. Vi försöker även där gå så normalt som möjligt, alltså kanske inte helt utan nivå 1. Och inte maximal heller. Men sen är det då olika på olika tillverkare vad de menar med ingen återvinning eller nivå 1 jämfört med nivå 3. Och den här hade ju ganska kraftig motorbroms då, så när man går in i banan och släpper gasen så bromsade den kraftigt. Och det är ju inte fel.
Nej, men egentligen, det är väl ett säkert beteende?
Det är ju ett väldigt säkert beteende om det sen uppträder på rätt sätt under resten av resan, så att säga, genom konbanan.
Sen kan det finnas situationer där det inte är bra. Vintertid till exempel. Då har vi märkt under långtestet. Då har vi ju haft folk som har klagat på att det är alldeles för kraftigt.
Alltså jag säger det. Men Tesla det är 3, bakhjulsdrivna som vi hade i långteststallet, med friktionsdäck. Och när den slog till med full motorbroms liksom i utförslöperna på glansis, jävlar vad det gick.
Ja, så vi började ju då med 60 km och redan vid dryga 70 kan man säga, så hann inte bilen att bromsa in tillräckligt mycket, utan man understyr ut i banan.
Vad är en bra hastighet om vi tar det också? Hur mycket ska de klara?
Ja, den borde väl ha klarat 73 kan jag tycka. Alltså man märker ju att många klarar 75. Men det är väl snudd godkänt kanske. Om man är på 70-75 så är man väl godkänd. Men sen kan det ju vara ett väldigt oroligt beteende ändå, fast man klarar banan.
Och hur dömer du då? Hastighet kontra beteende, vad är viktigast?
Ja, det är väl det viktigaste är att det är säkert. Så det är klart att man snabbt bromsar in bilen är ju bra. För även om det smäller då så går det långsammare, så att säga, än om man har en väldigt trevligt beteende som inte bromsar någonting. Om man kanske sladdar in i älgen eller vad det är.
Så det gick väl halvdant för Fisker då? 71 klarade den och sen så började den understyra ut i banan. Men sen så skulle vi stanna och så skulle du kliva ur.
Ja, och då kom jag inte någonstans. Jag kunde inte öppna dörren.
Det kan ha göra lite med det här som jag var inne på, att den känns lite ofärdig i vissa delar.
Ja, och vi har ju då intervjuat Fisker ikväll här och de bekräftar ju att mjukvaran är kanske inte färdig. Det kanske är fler saker som inte riktigt är färdiga. Och det var också skillnad på den bilen som vi provkörde i somras och den bilen som är här. Så de har rättat till saker och de får mycket klagomål på vissa saker och rättar till efterhand. Men det är helt klart att det inte är färdigt. Men det kom en liten människa från Fisker och du fick kliva ur, vi fick låsa bilen och så fick vi låsa upp bilen och då gick det bra.
Sen kom Jan-Erik ut, ja. Var bra. Har man börjat sälja den här bilen? Och har man börjat leverera den, undrar jag? Är det någon kund som har fått en Ocean?
Det finns flera norska kunder som har fått bilen och rapporterat om vissa problem.
Och de har haft bekymmer med däcken, förstod jag på deras representant här, att det har varit en komfortbekymmer för man har inte varit nöjda med slitaget. Men det ska också vara åtgärdat. Mm.
Vi har en stor bil som vi faktiskt började med att köra, men som jag tänker vi ska spara lite på. Vi återkommer till den lite senare. Istället går vi in på dagens övnings minsta bil, Fiat 600e. Och Fiat 600e är ju en Jeep Avenger med smink. Och det är ju egentligen en Peugeot E2008 med lite smink. Som också är en Peugeot 208 som är lite påbyggd.
Och gräver du någonstans där i botten så hittar man alltid en Fiat Panda. Det har vi konstaterat i någon podd för massa år sedan.
Och det är ju en fantastisk bil.
Ja, 208 blev årets bil någon gång för länge sedan. Och sen så blev Jeep Avenger årets bil förra året. Och nu är det då Fiat 600e kandidat igen för årets bil. Vi får väl se hur många som röstar på den. Hur gick den då i undanmanöver?
Den är ju mjukt satt jämfört med Jeepen, Jeep Avenger. Och den, nu har vi tyvärr inte kört Jeep Avenger i den här banan. För den var för sent framme förra året.
Den var inte med förra
året. Du var ju sjuk så du vet inte att den inte
var med. Jag vet ingenting vad som hände förra året.
Så den har vi tyvärr inte kört. Jag tror att den hade gått bättre för den är lite styvare satt. Det här ska vara en bekväm stadsbil. Men och den ska gunga fint över potlock och sånt. Liksom.
Gick den dåligt?
Nej, man kan väl säga att det tog ett tag innan ESP kom igång. Men vid 70 så började den bromsa upp bilen och den understyrde en aning. Men den klarade nästan 75, då understyrde den ur banan. Så det får man väl säga bra. Nu är det här en ganska kort bil och igenom ett stort batteri som sitter lågt. Så att man kanske hade haft lite högre förväntningar på den.
För det är väl så att små bilar har alltid en fördel i det här, va?
Ja, kortare hjulbas har ju en liten fördel generellt i den här banan. Vi anpassar ju inte banans längd efter bilens längd, så att säga.
Nej, det är just det. Det är alltid. Och det är 10 meter mellan varje port, så att säga.
Det är 10 meter långt mellan portarna och det är 4 meter brett. Mm.
I sida svänger det 4 meter. Men det är alltså en folla på 10 meter och sen de har 10 meter på sig att byta sida och ta vägen. Den follan är 10 meter och sen har man ytterligare 10 meter på sig att byta tillbaks till rätt färdriktning. Och mellan de här follorna är det 4 meters bredd.
Och för att ge lite färg till den här övningen så kan man säga att det är väldigt intressant att se människor som åker i baksätet och sen går ut. De ser ofta lite tilltuffsade ut.
Det var ju någon av våra stackars finska kollegor tror jag. Eller var det en Kia-representant som åkte med i alla vänder? Han var ju klart grå i ansiktet faktiskt.
Men ja, den här långa mekanikern, han tyckte det var kul.
Ja, han såg inte jättefrisk ut. Jag såg honom bara de två sista vänderna.
Han kröp ihop längst bak i en spass sista gången och då satt han nästan i bagageutrymmet.
Och det är ju jobbigare ju längre bak man sitter också. Ja. Det blir större rörelser. Sen var det Honda Icona som vi körde. Och vi började med den elektriskt drivna Honda Iconan som är här.
Ja, precis. Vi försökte jämföra då hybriden mot elbilen.
Kona kommer ju då, det är en ny generation där den kommer då som elbil och som hybrid.
Men det var ganska lika uppträdande. Ja, vilket ju kan vara bra kanske, men även här så saknas det lite hastighet tycker jag. Den uppträder ju som många andra, att ESP går in aktiv, understyr och till slut så går det bara för fort så den understyr ut ur banan när man ska tillbaks till högerfilen.
Mm. Och den här tappade väl ganska tidigt, gjorde den inte det?
Tappade kontrollen?
Ja.
Ja, den känns ju mjukt och den är ju mjukt satt. Mm. Så att det var lite mycket rörelse också.
Och sen så körde vi ju då hybridversionen och det var ingen större skillnad, va? Eller?
Nej.
Det är bra det var väldigt... att teknikerna har lyckats få till en sån chassisättning då som är så lika mellan bilarna.
Hur mycket skiljer det i vikt tror ni?
Ja, det måste skilja batterikaka i vikt så 350-400 kilo kanske.
Ja. Sen blev det en elbil till och den här gången från Honda. Honda Anyone.
Den måste ha gått bra. Jag hoppas att den går bra. För jag var ute och körde den här det sista jag gjorde innan vi tog podd helt enkelt. Och jag tyckte den gick jättebra ut på vägarna. En vanlig, riktig bil med fin styrning och bra fjädring. Hoppas att den har gått bra.
Berätta om Anyone. Vad är det för något?
Ja, det är en liten elbil som kanske inte är så liten. Den känns liten och väldigt smidig att köra. Och härligt glastak gjorde den här till en luftig kupé. Men det där tror jag nog är en tvåpersoners bil. Mm. Och ganska snabb.
Ja, jag tyckte om den också, men jag måste säga att jag efter att då varit väldigt förtjust i lilla Honda E, så tyckte jag det var lite tråkigt att de hade gått ifrån den här coola interiören som den har.
Den är inte lika poppig och den har inte de här skärmarna, och det är ju en annan upplevelse. Men det är samtidigt friskluftsutblås helt i metall när såg vi det senast. Inte ens gång Mercedes och sånt.
Och det är en lite, är det en mellanstor SUV eller är det, ja det är inte
jag skulle säga att den är mindre, det är nog en T-Cross om man nu vill hålla sig till Folka-koncernen skulle jag säga. T-Cross är en ganska poppis liten småsub, det är ungefär samma size.
Ja, och du ska nog inte bli besviken på uppträdandet. Den fina styrningen som du kände på vägen för dig med in i banan, och den går väldigt trevligt utan några större problem. Det, ESP började jobba redan vid 64 där, 69 går bra, lite understyrning, men vi klarar faktiskt banan även i 75, men när vi kom upp i 80, vilket är väldigt snabbt, då gick det inte alls.
82 drog 82, det på mig, till och med.
Ja, det var då hinner den inte så att säga styra tillbaks. Men ett väldigt säkert och trevligt, och jag tycker det var kanske en liten överraskning också. Jag tror inte Honda brukar vara så där.
Nej, jag hade nog
trevliga
inte,
i den här banan trott, liksom. Och den ser inte så att den ser liksom lite för mjuk ut.
Ja, och den känns ju mjuk också tycker jag när man kör den, så att det var bra gjort. Och ett storlekssnäpp upp då, så hittar vi Hondas nya ZRV SUV Coupé byggd på Civic bas, eller hur? Visst är det?
Det är faktiskt mer vad jag vet, men det låter väl rimligt att det är samma. Men Coupé skulle jag säga, det är ju en sanning modifikation. Jämför med Toyotas CHR, heter den, nu blir jag osäker här. När Honda och Toyota ska blanda sina modellbeteckningar, då blir det jobbigt. Jämfört med det så är det ju värsta kombin, den är ju ganska kantig ändå.
Ja. Och hur gick det för den då, Jan-Erik?
Ja, den klarade sig inte lika bra kan man säga. Nu började det röra på sig tidigt. Redan i 60 så kände vi att det krängde och levde om. Och ESP försökte väl göra sitt för att bromsa upp det här ekipaget. Men vi kom inte så snabbt igenom. Vi klarade 70, men 75 var alldeles för snabbt.
Kära lyssnare, du lyssnar på ett ovanligt nördigt avsnitt av Vi Bilägares podcast, där vi går igenom undanmanöverprovet från Tannis-testet i Danmark. Och vi kommer att fortsätta. Och så småningom kommer vi att komma till bilen som nästan slog rekord. Och vi kommer att komma till bilen som nästan skrämde skiten ur de som satt i den. Så häng kvar.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen tillbaka kära lyssnare till avsnitt 323 av Vi Bilägares podcast. Vi sitter här på balkongen till rum 30 i Tannis-testet. Det är Tommy Wahlström, det är Jan-Erik Berggren, det är Anders Helgesson och Carl-Johan Leiland. Och vi håller på att gå igenom resultaten från dagens undanmanöverprov. Ja, och nu har vi kommit fram till en ny kines. Byd Sil. Anders, ge oss lite bakgrund.
Ja, det är ju deras nya... Ja, nu bjuder jag ännu en gång på ordet plattform. bara för det kommer jag inte ihåg vad den heter. Den har ett namn som finns i en tidigare podd. Bläddra i arkiven. Den har ju ett väldigt tunt batteri. det är ju lite uspen för den här bilen. Tunt och mycket brandsäkert. De kallar det Blade-batteri och det har en uppbyggnad som ser ut som ungefär en honungskaka kan man väl säga, bikaka. Och det ska då motverka brand även om man punkterar det här batteriet. Och sen har den även en strukturell uppbyggnad så att batteriet är en del av den bärande konstruktionen. Så det särskiljer den här bilen från många andra här.
Jag måste säga efter att ha kört andra BYD-bilar så var ju det här en klar positiv överraskning.
Jag var ute och körde den där igår kväll. Jag måste säga att det var ju faktiskt väldigt vad den var mycket bättre än vad jag trodde. Det är en riktig lågbyggd bil och det känns att man sitter lågt utan att det känns att man sitter uppe på som man gör en del andra bilar som är lågbyggda men där de har just lite tjockare batterier och har problem med det där. Siktet har ju varit inställt på Tesla 3, eller hur? Absolut, och bilen påminner ju till och med om Tesla 3. Men styrningen tycker jag har varit inte kanske 100. Hur kändes det undan manövern?
Den lider lite av mångas problem med styrning. Att den är snabb men man har liksom ingen riktigt känsla för var greppet är. Men här så började ju ESP jobba och det fungerade riktigt bra upp till 69 km. Sen började det vara svårt att komma tillbaks på rätt körfält. 75 gick väl sådär. Klar nästan. 74 så var vi på väg åt rätt håll men det går liksom för fort och det understyr för mycket.
Så strax över 70 någonstans alltså, ja, ligger gränsen för den. Det är ju ändå inte jättebra resultat, eller?
Nej, vi sa ju här att man började upp och närma sig 75 egentligen för att få någon slags godkänt eller vara i toppskiktet. Mm. Man märker ju här att det är många bilar som klarar den hastigheten.
Den här bilden då, den rullade på Continental Eco Contact 6. Det är väl såna här lättrullande däck, Anders?
Det stämmer bra det.
Och då kanske man kan anta att de också har varit med och spökat lite.
De har inte fått jättebra resultat i våra tester.
Nej, och det kan ju vara en klar anledning till att den börjar understyra lite väl mycket.
Just det, för den tappar fästet och då fortsätter den i tangentens riktning. Ja. Sen var det dags för Hyundai igen. Ioniq 6 som rullar på Pirelli P0.
Ja, igen då ett väldigt bra däck som ska vara bra fäste. Den här rullade också fint, 55, 60, 66 till och med, går den upp i 71, inga problem. Nu 74, där någonstans börjar ESP jobba hårt och 81 klarar den inte. Nej. Så det är ett uppträdande som vi känner igen. Men den gick ju lite snabbare då, kanske lite mer ESP-påverkande än den här konkurrenten från BYD.
Och det blev ungefär det resultatet vi hade i ditt test, Tommy, som ligger ute nu i butik.
Ja, det är faktiskt exakt samma. 75 tror jag vi klarade då också. Ja. Sen så blev det en bil som inte vi får se i Sverige, Carl-Johan. Toyota Prius.
Ja, det är ju tråkigt tycker jag.
Det är rent ut sagt för hum-hum.
Ja, nu har de äntligen fått till den. Alltså, designen är ju cool. Jag tycker drivlinan funkar bättre än vad den har gjort någon gång hittills. Den är dessutom ganska pigg. Sen är det ju det här Toyota, de har ju liksom en formlig knappfäst i kupén och ratten är ju som liksom, ja, jag vill inte ens beskriva den. Men det är ju den, jag förstår, det är för mig helt obegripligt varför de inte tar den till Sverige.
De säger Toyota Sverige att de tror att det är för liten marknad för den i Sverige.
Men jag tänker om man jämför med en Corolla eller något sånt, så är det ju mycket roligare utseende på den här bilen.
Jag fick en annan förklaring när jag ställde fler frågor och det var att det handlar också om en tilldelning till olika marknader. Det kan vara andra marknader där de säljer ännu bättre än i Sverige och då kanske Sverige hellre siktar på en Corolla eller en annan RAV4 till exempel. Då kanske Sverige får några RAV4 fler och så får USA några Prius fler. Så maxar man då så säga, försäljningen på varje marknad.
Men det fanns en tid när Sverige var alltså Priuslandet nummer ett. När det såldes flest Prius av alla i Sverige. Och det var på den tiden som man då hade fri trängselskatt i Stockholm och man hade en Toyota Prius.
Alla företagsbilister valde en Prius.
Jajamän.
Och det som är så tråkigt tycker jag är att inte de ens har valt att ta hit den bilen. Och det är den utan laddteknik. En vanlig, hedlig Prius hybrid. Det hade varit fantastiskt och säkert ganska prisvärt också, om den nu hade kommit.
Mm. Hur gick den undan manövern då?
Nej, men det här gick ju riktigt fint. Det gick lugnt och säkert med lagom mycket understyrning, lagom mycket ESP som inte bråkar med ratten någonting, utan det känns riktigt bra. Och den snudd på klarade 80, vilket ju är bra. Men den klarade jättebra. De här 75 som vi har satt som en slags gräns här nu. Men ett väldigt säkert, tryggt beteende, och Toyota har ju inte alltid lyckats så bra i de här svängiga manövrarna. Men här gick det riktigt fint.
Jag tyckte när man satt vid sidan att det såg väldigt städat ut.
Ja, och det här rullade då på Yokohama-däck som vi kanske inte vet jättemycket om, men nej, det funkade bra.
Och sen hade Toyota en till bil med idag, och det är nya CHR som ju är en ny plattform, om vi nu ska tala om det.
Grattis!
Och ja, nytt hybridsystem, och det här är ju en laddhybrid. Det har ju inte funnits tidigare på CHR, men det finns nu, och det var en sån vi körde i undanmanöverprovet. Och hur gick det?
Ja, nu är vi tillbaka på lite lägre hastigheter igen. Nu krängde det betydligt mer än 66, så kränger det och lever om. Den känns liksom högre än vad den är, för den är ju inte en jättehög bil, stor eller tung och så. ESP började jobba hårt där vid 70, och vi försökte två gånger till och med på 70, men till slut tog vi loss igenom med nöd och näppe. 75 alls för fort.
Mm. Så gränsen ligger strax över 70 någonstans. Ja.
Vad är det som gör, tror du, Jan-Erik, att den inte klarar högre hastighet? För det är väl egentligen ingen större skillnad mot den och Prius? Rent konstruktionstekniskt. Det är ungefär samma hjulpengar, ungefär samma, det är samma batteri och motor.
Ja, det är väl kanske ESP då, hur de har programmerat det och hur den jobbar ihop med greppet i däcken.
Men jag tänker att hjulbasen måste ju vara längre på Prius, va? Än på CHR?
Ja, det kanske
är. Eller jag vet inte, ja, kanske inte.
Nej.
Vad vet väl jag? En spännande nyhet som står här och som vi har med i Tannis är ju då nya Renault Scenic, som ju är en elbil. Carl-Johan, berätta vad det är här för något.
Ja, den är ju också en maskerad elbil. Vi har ju sett den utan maskering, men de bilarna vi får köra är maskerade. Och, ja, vad ska man säga? Jag tycker att den påminner ju väldigt mycket om Megane Electric. Men jag tycker att den känns lite mer åt det praktiska hållet, och större utrymmen tycker jag. Och känns ganska vettig. Lite svårt att komma överens med instrumenteringen. Mm. Mycket spakar och knappar.
Men den är ju lite klassiskt högbyggd så här i Scenic-anda. Även om den inte riktigt är lika flexibel som den var förr. Men, ja.
Nej, de förklarar att den är väldigt lik Megane då, men de har så här dragit isär det lite grann. Gjort det lite längre, hjulbas lite bredare. Hjulen är lite bredare från varandra så att säga. Och allt utrymme finns i baksätet. De har jobbat försökt trycka ner taklinjen som alla gör som bygger såna här bilar. Batteriet är 12 cellpaket, fast en ny typ jämfört med Megane. Och de 8 som finns i Megane har då kompletterats med 4 som egentligen sitter under baksätet. Så det är där man har lagt på räckvidden, som nu är 62,5 mil eller något på VLTP.
Ja, räckvidden verkar vara fortfarande under utveckling. De håller på att typa den just nu.
Ja, de sa till mig att den var typad på det.
Okej.
Okay. Precis. Det är väl nu precis i dagarna.
Och det ska sägas att de har fortsatt med det här systemet att de kan vattendränka batterierna vid en eventuell krock. Så att där finns det då en ventil som en brandman bara kan koppla på sitt munstycke, och så vattenfyller man batteriet på bara några sekunder. Och så är då vid en eventuell krock så är brandrisken då eliminerad. Plus att det finns en huvudsäkring alldeles intill som man kan dra.
Och mycket man bra. Har Googles infotainmentsystem med världens bästa.
Och jag klagade också här på de här spakarna. Det finns ju 3 spakar till höger bakom ratten, och man trodde kanske att redan Ford och de här hade lärt sig att man inte ska ha en volymspak där. Men det har Renault. Men när man gjort om växelvärderen lite, den är något längre och något högre upp, så den är lättare att se.
Den har jätterolig form. Den ser nästan ut som ett Z, fast ändå inte. Den ser mycket märklig ut.
Men alla som har svårt att växla på Megane kommer kanske ha lite lättare att växla på den här.
Jag tycker det är intressant här när man, om man tittar på till exempel Polestar och Volvo som använder sig av Google-systemet också. Man har betydligt renare design på spakar och reglage. Men här har man kört lite mer traditionellt.
Lite franskt. Hur gick den undan manövern?
Ja, det här var ju en bil som stack ut och började sitt uppträdande, kan man säga. Väldigt, väldigt snabb styrning. Det brukar ju Renault ha. Också inte alltid med rätt känsla för greppnivån. Men här kom bakänden. Så här fick vi lite bakhjulssladd, kan man säga. Vi hade lite olika nivåer på energibromsen där, regenereringen. Men vid 77 så var det alldeles för snabbt. Och redan vid 73 så tog vi en kon med bakänden.
Mm. Den låg ju väldigt platt och kändes ju väldigt fast. Jag hade förväntat mig lite mer franskt mjukt gung, men det Nej. Fick jag inte.
Nej. Nej, den var väldigt kompakt, kan man säga, på vägen. Så. Men att det släpper bak är ju inget bra.
Nej, det är väl att ESP:n misslyckas, eller?
Det känns som att borde de nog kunna programmera den lite mer strikt då och försöka hålla in baken. Man kan ju vilja ha en bak som släpper iväg lite grann, men det vill du ju ha bara för att hjälpa dig in med näsan i liksom tillbaka på rätt körbana, inte annars.
Nej, det ska ju inte komma efter att du har svängt. Så.
Nej. Men det här kan ju faktiskt vara en Renault-sjuka. Vi har ju tecken som tyder på det som vi återkommer till om en liten stund. Men först så ska vi till Japan igen och Honda CR-V. Är det någon som vet någonting om den?
Jag har inte kört den.
Nej. Men Carl-Johan vet.
Ja, det har jag. Och på tal om att gå tillbaka så har vi här en skärm och uppsättning av knappar som man var van vid för ungefär 10 år sedan. Det är liksom en liten skärm med massa knappar bredvid. Så det var lite... allting går att vänja sig vid. Men
lite retro.
2023 sen känns den ganska retro faktiskt. Men å andra sidan, jag menar, det är ju fina utrymmen och ja, den har sina bra sidor också.
Ja, om vi ska ta hur den klarar sig i banan så det har ju ett bra exempel. Alltså, när vi började i låg fart, vissa bilar börjar i 55 och den här är 60 och då känns den väldigt mjuk och det är ingen ESP, ingen broms, så att säga. Då tänker man att det här kanske inte kommer att gå så bra för det känns inte riktigt stabilt. Och sen vid 67 så, då börjar ESP bromsa upp bilen. Så då uppträder den ju också betydligt stabilare och bättre. 70 klarar med samma tendens, till och med 76. Men vid 79 så tar den några koner.
Men den gick väldigt bra med andra ord.
Ja, och det är ju... Man blir överraskad för det känns inte så vid 62 så känns det inte att den ska nästan klara 79.
Ett tydligt bevis kan man ju säga då på hur ett bra ESP-system faktiskt kan hjälpa föraren.
Ja, och att det händer så mycket fast man bara ökar hastigheten med 15-17 km i timmen.
Mm. Och vad är det för någon version vi har här? Är det laddhybriden då?
Ja, det här är ju laddhybriden. Och jag tycker också det är ett tecken på att Honda jobbar med sina chassin, med sina köregenskaper, eller?
Ja, det är ytterligare en bil som vi är ganska överraskade av här, som har gjort bra.
Sen så kommer vi till BMW i5. Det är alltså en nya 5-serie i elversion som vi har här.
Vad får vi egentligen säga om det?
Jag tänkte, så får du prata om det här?
De här resultaten är ute, så de måste vi kunna prata om. Det här är ju inget körintryck, det här är ju fakta.
Korrekt.
Ja. Då ska jag hålla mig till så fakta är då att det är en supersnabb styrning. Det är inget intryck. Nej. Ska vi ta en annan fakta? Den rullar alltså på Continental Eco Contact 6-däck.
Det är alltså också sådana här lättrullande ekodäck. Aj, hur ska det gå? Ja.
Styrningen är ju väldigt snabb. Så man får tänka sig för så man inte kör ner i diket på vänster sida av vägen. Man säga. Och det här dåliga greppet gör också, tror jag, att ESP inte börjar jobba alls. Och det går egentligen inte att köra genom banan i speciell hög hastighet. 76 så slår vi ner 2 koner. 75 hinner vi inte tillbaks på rätt körbana. 73 går vi ner till och då klarar vi oss igenom. Men man hade haft betydligt högre förväntning på den här bilen.
Jag skulle säga att det är ganska typiskt BMW. Vad vi har märkt tidigare i våra tester att det finns en väldigt skarp gräns. Och de går jättebra upp dit och sen går det inte alls längre.
Nej, det är precis så vi har haft när, jag tror framförallt när Svärd testade 3-serie Touring, så var det verkligen, det var en kilometer i timman från succé till dunderplogning. Och det är lätt att vrida bort greppet.
Jag hade samma med I4-an. Det var precis, fast det var 75 eller 76 då, men sen så försvann alltihopa på en gång.
Men I7 gick ju väldigt bra här förra året. Nu kommer inte jag ihåg vad det var för däck på den, men det kan vi kolla upp. Men det kommer att det var en av de bättre bilarna då. Och den är ju betydligt klumpigare, kan man säga, tyngre. Och...
Hur nära släckte I7 med I5?
Släktskapet ska jag inte uttala mig, men visst är det så att den I7-an hade ju definitivt bakhjulsstyrning. Hur var det med I5-an här? Om det
inte,
kan påverka?
Icke.
Icke. Ja, då kan det ju vara någonting som påverkar bilen. För i de där hastigheterna så är det fortfarande motstyrning, så att den borde ju kunna hjälpa bilen med sin bakhjulsstyrning.
Det fanns ju en värre variant här, M60, som vi valde att inte köra. Försökte hålla oss på den något billigare bilen.
Och M60 har bakhjulsstyrning.
Och adaptiv fjädring på något sätt också. Mm.
Och sen så blev det Nio igen. Och den här gången då slagskeppet ET7. Eller slagskepp. Men det är en lite större bil i alla fall.
Ja, det är väl den raka konkurrenten till Model S, kan man säga, från Tesla. Som William Lee där på Nio, han säger ju, han var en av de första Kina som hade Model S, vet jag. Och sen skruvade de isär den i molekyler på fabriken.
Och sen kom Nio.
Och sen kom, och sen råkade den här bilen komma. Och han är då inte alls inspirerad av Tesla, har han sagt. Utan, ja, hur som helst. Men den är en stor, tung, supersnabb sedan. Lätt förklarat.
Med dåligt bagageutrymme.
Men det gick ju riktigt bra i den här lilla övningen som vi höll på med. Den krängde lite grann i början, inte så mycket i ESP, lite understyrning, men när det började gå lite snabbare så började det jobba lite mer saker i system. Så att 75 klarade sig igenom, bara lite understyrning, gick fint och säkert genom banan. 79 så var det lite för mycket understyrning och 80 bekräftade väl det. Resultatet att det gick rakt då. Mm,
men mellan 75 och 79 så det är ganska bra för en stor bil. Så här, för att ju större bil desto svårare att komma runt. Eller?
Ja, och det visar ju, tycker jag, att kineserna har ju lärt sig att bygga såna här bilar också. Ytterligare ett bevis på det.
Och om jag har förstått det hela rätt så sköts chassiutvecklingen hos Nio utav för detta Saab personal. Så att det kan ju också förklara en del. Och en sista grej. Den här bilen då har ju, som vi nämnde, ET5-an tidigare och EL6. Den här har ju då luftfjädring, till skillnad från dem.
Du kan hålla ordning på de här bokstäverna och siffrorna, kombinationer. Jag tycker det är svårt.
Vi hade en ordentlig genomgång igår med Gustav från Nio, så att det sitter. Det var stor pluggstuga här igår.
Nu är det dags att hålla i sig, mina vänner, för nu är det Ford Bronco som står på startlinjen. Anders, du sa idag att det här är förmodligen den sista V6-an. Vi får se ett annat.
Ja, jag tror det. I alla fall som är helt utan assistans från någonting annat än ett start-stopp-system. Det är alltså inte ens någon 48 volts tekniken här, utan det är bara start-stopp. Jag tror inte vi får se fler sådana. Definitivt inte dubbelturbo V6-er.
Den låter för härligt. Och det är för maffig.
Ja, den är ju snabb. Den har ju 335 hästar och vi har två versioner här. Och jag tror att ni körde den som var den minst terrängorienterade.
Exakt.
Så att ni har sluppit den här trippla differentialen, utan det har bara varit en enkel hedig mellandiff. Annars så har vi ju en terrängutförande, jag vet inte vad den heter, Extreme eller sånt, nej det har jag hört inte. Strunt samma, den har i alla fall både främre och bakre och mittdiff, och de är ju spärrbara. Och dessutom losskopplingsbara antikrängningshämmare. Det borde vi ha kört testet utan de ikopplade. Det här var roligt på riktigt.
Det här var tillräckligt roligt. Nu körde vi alltså då mer gatanpassade versionen. Och vad hände, Jan-Erik?
Ja, alla var lite oroliga, för det, redan när man vänder runt och när man tar fart så känner man ju att det är ganska mjukt och det händer mycket, det rör på sig. Och det bekräftar väl resultaten här. 57 så levde det om. Bilen kränger ordentligt mycket. Styrningen är snabb, men det tar inte så mycket fäste faktiskt. Men vi klarar igenom i 57 i alla fall.
Men alla känslan skrek. Måste jag ju få beskriva. Alltså, det är som när man rider första gången på så här häst. när hästjäveln böjer ner huvudet och allting bara försvinner framför när man faller framåt. Precis så känns det.
Så har
när man
svänger också med Bronco. Körläge som heter Mustang.
Jaha, hästkopplingen igen. Ja. 57 gick ändå bra.
Ja, Och vi laddade på i 63 nästa gång. 63. Och alla skrek, för då visste de vad som skulle vänta det, vad som väntade där framme. Men nu gick ESP in och bromsade ner det hela. Det är inte så att det kränger mindre och så, utan det rör på sig fortfarande och alla kläms åt olika håll där bak. Men
tänk,
vi klarar oss
igenom karusellen skeppet. Man gungar fram och tillbaka. Ja.
Och den är fortsatt mjuk såklart då, och men vi klarar igenom. Vi ökar farten ytterligare till 66.
Åh, herregud.
Och nu skrek alla bilen rejält. Men igen så lyckades vi faktiskt klämma runt den här gungande skeppet i den här banan. Och vid 71 så fick vi då stanna, för att då sa bilen att en dörr var öppen plötsligt. Bakdörr. Så det var,
det var väl baksätespassageraren som skrek? Ja. Var det inte det? Hans dörr hade öppnats.
Och det är ju inte ett beteende som tillhör vanligheterna, ska vi säga.
Nej. Och det var 71 och då understyrde det ut ur banan. Men det här var så kul så vi laddade på igen i 76 km.
Det var bara Jan Erik som tyckte att det var kul faktiskt. Men...
Och då studsade alla skrek och det sladdade och gick rakt. Och ja, vi mejade ner alla konerna.
Du var i stort sett ute på gräset, Jan Erik.
Ja, faktiskt. När man kom tillbaka till högerfilen då, så kom vi ju nästan ut på gräset.
Och det var en stackars fotograf där som sprang också.
Jag tänkte att våra finska kollega hoppar ju jämfota där.
Ja, nej, men vi skrattar åt detta, men det är klart att det här är väl inget bra beteende.
Nej. Såna här bilar brukar ju lösa det med att ha jättedåliga däck, så att det bara går rakt fram direkt. Man kommer ingenstans. Man kanar ner i diket. Eller också med ESP då, som bromsar upp det rejält. Vi har ju haft bilar där som går in i 70 km och går ur i 20 till exempel. Men den här gör inget av det, så det är inte så säkert. Men det kanske menar att man ska köra bara rakt på älgen och gå vidare.
Det var rätt mycket däcksrök om det. Du hade inget ESP-ingrepp på vänster fram där, för det såg ut som att det hände någonting.
Ja, i 63 ändå. Så den var ju lite igång där.
Men är det de här, är det de här öglorna på motorhuven är till för att man liksom ska spänna fast det man har kört på där?
Men det är kul att det händer lite saker. Absolut. När man kör.
Absolut.
Och vi får väl säga också, det är ju det är ju den bästa och den sämsta bilen samtidigt.
Hur tänker du då?
Ja, på vanlig väg kanske sämst, i skogen väldigt bra.
Vi hade ju en till sån här stor fläsksuv med Jeep Grand Cherokee laddhybrid. Anders, vad är det här för något?
Det är bara en besvikelse. Jag har kört den idag igen. Jag sa det i podden igår att jag ska köra den igen och se om jag kan omvärdera. Jag kan inte omvärdera. Jag är grymt besviken. Och för att ytterligare strössa allt i såren såg jag den gamla generationens Cherokee idag. Och gud vad snygg den är jämfört med den här. Det är en stor SUV. Den har blivit lite kinesisk tycker jag. Fronten. Jag tror till och med att någon konstaterat att den där såg ut som en Chengdu-e eller något sånt där. Någon kopia helt enkelt. Men... den är ju rejäl, du åker faktiskt ganska bekvämt, måste jag ändå ge den.
Och den har en liten fyrcylindrig motor som skriker.
Ja, den får jobba. Den där, jag tror att den har ett ursprung i Alfa Romeo i Giulia. Och stackars den 2-liters motorn som blir född att arbeta i en Jeep Grand Cherokee.
Mina förhoppningar var ju lågt ställda, men Jan-Erik?
Ja, vi började också lite försiktigt i 60. Det gick ju bra. ESP jobbar här då väldigt mycket direkt och okej, den påverkar inte bilen så mycket mer än att den bromsar, så den klarar 67, 71 också, men 76 lite för snabbt, så det är väl igen någonstans där man har 70 och 75, vilket ju får vara bra med tanke på biltyp och vikt och var vikten ligger och hur, att det är en komfortbil liksom, motorvägsbil.
Och upplevelsen var ju väldigt radikalt tvärt emot jämfört med Bronco. Här var det ju, man kände sig oerhört trygg och den for sansat fram genom banan hela vägen. Och jobbade tydligt med ESP. Man kände att bilen var med och vaken och tog hand om en.
Och det här har ju de lärt sig eftersom Jan-Erik, din arbetsgivare har ju varit på Jeep Grand Cherokee ganska duktigt tidigare generation då. Just för ett undermåligt beteende i det här testet.
Och den här rullade då på Pirelli P0. Bronco hade ju något Bridgestone-däck för mer
terräng,
lite landsväg. Så det kan ju också spela in. Men nej, men okej för biltypen.
Och som om inte detta vore nog, nu skruvar vi upp ytterligare till en ännu större SUV. Den här gången elektrisk Kia EV9.
Ja, men den är ju superintressant tycker jag. Den bygger på det här... Nej, jag får inte säga ordet. Den bygger med många... den delar många komponenter med en bil som EV6 och även Ioniqs, Hyundai Ioniq-bilarna.
Vad ordet du sökte, plattform?
Kanske. Men, och det innebär ju det här med den här jättesnabba laddningen och det här, men det innebär ju också att den går väldigt bekvämt, även om det här är den största bilen vi har sett på den. På det bygget då. Men, och sjusitsig, stora utrymmen. Den ser ju väldigt stor ut också. Men den har ju också stora utrymmen. Och jag är ju faktiskt, jag är imponerad och särskilt med tanke på vad den kommer till för prislapp då. Som ligger på 870 i Sverige tror jag. Jämfört med då att till exempel Volvo har aviserat nästan 1,1 för EX90.
Och det här är en konkurrent till EX90 då?
Det tycker jag.
Ja, och vi körde en undanmanöver, Jan-Erik.
Ja, den här har ju en snabb styrning men ingen ESP 60. Det kan man ju vänta sig, så att säga. Det är inga problem. Det här beteendet är kvar vid 65. Då börjar ESP arbeta lite men inte tillräckligt mycket. Det här blir en stor och tung bil med 7 personer i. Så redan vid 69 så understyr den ut ur banan. Och det blir ganska... otryggt så. Den är lite rörigt. Och vi försöker en gång till, men det är samma beteende. Så 72 så går bara rakt fram. Framförallt när man ska tillbaka i högerfilen.
Så var klar. Den 65 var sista noteringen vi hade på den. Alltså.
Ja, och det är inte speciellt bra.
Vi kommer tillbaka till Renault igen. Den här gången är det en ny generation Espace som ju... Espace är ju spännande. Det har ju gått från att vara en buss till att bli en SUV, och nu är det liksom en, inte den Dacia Logan som han har.
Det där var taskigt.
Satt lite Renault-trim på.
Bussuv kanske, möjligtvis, men jag skulle absolut inte säga att det är en Logan.
Jag tycker den är lite lik Logan.
Nej, men det är väl en Nissan X-Trail, va? Som de utgår ifrån, och sen så snickrar de på en Renault-kaross på det.
Ja, hur gick den i undanmanövern?
Ja, här började det sladda och leva om. Tidigt, 62 så började det tappa grepp. 68 så började ESP gå in och jobba lite grann, men ändå så börjar bakanden och sladda ut, så man tar en liten kon. 72 så tar vi en kon bakänden, och 76 är alldeles för snabbt, så den här når ju inte upp till de här 75 då. Den, strax över 70.
Men intressant ändå att den är så snabb ut med häcken. Man tänker att ESP borde ju verkligen kunna råda bot på det där, eller?
Ja, det borde det göra. Men styrningen är också väldigt snabb, och det kan ju göra att man kommer iväg för långt åt ena hållet. Liksom. Och sen kommer änden, bakanden ut.
Men jag tänker, om du vrider bort greppet fram, då borde den ju gå rakt fram istället för att du skulle sladda med häcken.
Ja.
Ja, ja. Jag är ingen chassiexpert. Vi har en bil kvar, mina vänner, som vi inte har pratat om.
Och vilken bil?
Ja, berätta. Vad är det för bil, Carl-Johan?
Det är ju Lucid Air vi tänker på. Och den är spännande på så många olika sätt. En är ju att det är då Peter Rawlinson som ligger bakom den. Han var ju chefsarkitekt för Tesla Model S för, ja, det är ju mer än ett decennium sedan nu då. Och han har ju tagit med sig mycket därifrån, även vad det verkar förseningar och produktionsproblem. Så han har väl också upptäckt det här som Elon Musk har fått uppleva. Production hell och logistics hell som de brukar prata om. Men nu är den som sagt här, och det är i många stycken väldigt imponerande tycker jag.
Ja, det är ju jättestor el-sportlyx EQS.
Ja, det är en sedan. Den är dunderstor sedan helt enkelt.
Men med lite sportambitioner också, eller hur?
Ja, men herregud, den har ju så otroligt mycket effekt. Och sen finns det väl ännu mer än den vi har. Jag tror det finns någon version med 1250 hästar.
Vi har 620 hästar den här, så det är en ganska snäll variant.
Ja, det är ju klenversionen. Det här omedelbart lämnat tillbaka.
Men det finns alltså 1200, och det finns alltså prestandasiffrorna i Garna på den här Lucid Air. Men den vi har här är ganska snäll och går inte jättelångt och laddar inte jättesnabbt. Den är ganska jämförbar med i5 på många sätt.
Jag kan tänka mig att den nu faktiskt inte är snabbare än Fisker Ocean. För nu ska jag bryta här lite flödet, men Fisker Ocean har ju en knapp som jag har hittat här i mjukvaran. Boost. Har ni sett den?
Nej.
Jo, jag hittade den.
Du hittade den. Hur många tog du? Jag betade av, det fanns 494 möjligheter att använda boost-funktionen kvar när jag tog bilen. När jag lämnade den fanns det bara 490 boost-starter kvar.
Vadå, det är begränsat antal boost-starter?
Yes! Du får inte göra hur många snabbstarter som helst. Men om man slår in boost-läget så har man har 500 på sig. Och det höjer effekten med 6% ungefär. Under då precis vid själva startögonblicket.
Men hur många hästar får man då?
Jättemånga. Okay. 550 tror jag den har som bas och sen är det 6% på det om jag förstod tekniken rätt här.
Får jag säga en annan galen sak om Lucid Air. Det är ju bagageutrymmena i sedanbilar brukar inte vara. Det brukar man inte skryta om kanske. Här är det så över 900 liter. Och det är ju en frunk som är stor som en, ja, jag vet inte var.
Vi fick ner vår reporter i den frunken och lyckades stänga luckan om
vi hade. Men gud, stängde ni luckan om Sanne? Stackaren.
Och inte finns någon öppningsknapp på insidan heller.
Det visste men vi om. När vi
jag har släppt ut Sanne, hoppas jag. Det är inte så att jag har glömt någon.
Jag har inte sett henne på länge.
Hon fick sitta där under älgtestet också.
Ja, men just det. För vi körde ju den här i älgtest. Och det är en stor klump. Och då tänker man ju att ja, men den där får väl lite jobbigt att komma runt. Men vad hände?
Ja, vi började ju försiktigt. 60 kilometer. Och då kan man ju ta en kopp kaffe som du skriver här emellan konerna. För det är inga problem. 67... inga problem, 68, 77, inga problem. ESP börjar jobba väldigt effektivt och det är lätt att köra igenom den här konbanan med den här bilen. 79, då börjar det brännas lite, men vi klarar i alla fall det här. 83 så går det också riktigt bra.
83?
Framförallt då för att ESP jobbar. Och det här kan ju vara lite beroende på hur jag styr om den, hur mycket den påverkar liksom och bromsar in bilen. Men den klarar alltså 83. Så vi försöker i 90 målsättningen, men vi landar väl på 89 när vi går in och då understyr den ganska mycket. Men 89-90 kilometer, det är fruktansvärt fort när man närmar sig den här konbanan. Och kom ihåg då den här grinden där man ska igenom är 10 meter. Bilen är ju 5 meter ungefär prick lång, så att det är inte så mycket att spela med då när man kommer i 90.
Nej. Är det här ett rekord?
För mig är det nog rekord, och jag skulle nog säga att det här är den bästa bil som jag har kört sedan jag började här att köra 2015 tror jag, för mitt första år. Med tanke på kanske inte bara farten utan även uppträdandet.
Ja, den var ju oerhört trygg och säker.
Ja, och då igen förvånad kanske med den hjulbasen som var 3 meter strax under där. Så att den är ju stor i banan. Mm. Men den klarar sig bättre än många småbilar som vi också har haft här. Vi har haft Lamborghini här, vi har haft Aston Martin, vi har haft BMW i7 förra år som är också stor då, men och även mindre bilar som Toyota sportbilen, Mazda MX-5 har gjort här liksom. Men det är ju, vi kan ju nämna det att Stefan Karlsson som vi känner till från Volvo spa-plattform chassiutveckling har ju flyttat till San Francisco och jobbat på Lucid. Säkert på den här bilen, så att han vet ju hur man ställer in ett chassi.
Och ska man vara helt ärlig, de har haft ganska många år på sig att finjustera, så att det vore ju skräp om den inte gick klockrent genom undermanövern ändå.
Och vi får också säga att de tar ganska bra betalt, så att ja.
Vad kostar en Lucid där?
Ja, den kan väl kosta allt från strax över miljonen till upp mot 4 miljoner. Lite beroende på vad du vill ha för version.
Jag tror den här kostar en 2,75, va?
Som hittat.
Mm. Ja, men det är billigt för att kunna köra 83 km i timmen genom en konbana.
Absolut.
Ja, det här var ju de bilar som vi körde. Men sen fanns det ju en bil som vi ville köra men som vi inte fick köra, Jan-Erik.
Ja, och den har vi ju kört tidigare. Så vi trodde kanske vi skulle få köra den. Alltså en Lexus RZ 450e med steer-by-wire. Eller one-motion grip som de också kallar det.
Det är ingen ratt utan det är en sån här joke, ett handtag som man sitter och styr den med.
Som inte sitter ihop med framaxeln utan det är en dator som styr.
Och i det här fallet funkar det, för då slipper man ju faktiskt hålla på och lägga om ratten flera varv. Utan här är det 90 grader i princip.
Vi har ju fått köra den här ute på vanliga vägar här omkring och den går ju jättebra. Det är ju superbra system.
Ja, jag kommer ihåg när vi fick köra den första gången och då var Jan-Erik också, du var också med och då fick vi också göra en sån här undanmanövertest.
På en halkbana?
På en halkbana dessutom. Så det var lite märkligt att inte göra det idag, men då var den ju supersnabb.
Men jag fick en förklaring här inne under intervjuerna och det vi körde där på den testet och där vi fick köra motsvarande system fast i en Toyota förra året.
Det här är alltså en BZ4X i Lexus direkt kan man väl säga, ja. Lite slarvigt.
Och vi har kört då den här styrningen i båda varianterna, men det är ett gammalt system som även sitter på den som är här och de har utvecklat ett nytt system, version 2.0 med mjukvara, där de har lyssnat på kritiken de har fått och de har till exempel ökat på rattvinkeln så man får vrida lite mer på ratten för att komma lika långt så att säga. Så de tycker att det här är en gammal version och då ska vi inte köra den i ett sånt här test.
Och marknaden har de ju sagt att den kommer inte komma ut förrän 2025. Först.
2025 och PR-chefen för Europa som var här sa att om vi hade kört den i konbanan så hade han fått sparken. Det var ja. Väldigt tydligt.
Men vi kan ju säga att det har gjort improviserade tester och jag kan nog förstå varför just den här versionen som är här inte ska gå genom konbanan.
Ja, du säger att den inte hänger med riktigt om man svänger snabbt.
Du hinner gå från full lock till full lock utan att styrningen gör det. Så att det är kanske inte helt lyckat. Men jag tror i en riktig situation i konbanan skulle den säkert klara sig ganska bra ändå. Men jag förstår varför de inte vill låta oss köra.
Och en stor skillnad var också i låg fart, alltså på parkering. Där den fick lite kritik för att det var för vingligt liksom. Där har de ändrat också.
Jag tycker ändå att det är årets styrning. Mest för att tekniken är så cool.
Inte årets bil men årets styrning.
Ja, man bara fick rösta på styrningen så. Nej, men det är ju cool teknik när man liksom klipper all mekanik mellan ratt och hjul. Spännande på många sätt.
Jo, men jag tror när vi körde den Tommy med Fredrik när han var här och vi bara konstaterade att har man väl kört det här så vill man ju inte byta tillbaks. Det är ju jättekonstigt att ska vi göra på en ratt. Det är ju så där det ska vara.
Ja, och den är, ska vara utvecklad också med tanke på att vi ska ha självkörande. Och då ska den här 2.0-versionen som inte finns här då, den ska vara bättre.
Imorgon kommer vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Vi Bilägares podcast härifrån balkongen på Hotell Tannishus, rum 30. Och då tänkte jag att vi skulle låta årets biljuryn, den svenska delen, få välja 7 favoriter var av de bilar som finns på plats här i Tannis. Tack för att du har lyssnat. Krama varandra i trafiken. Ta hand om dig så hörs vi. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.